Igår kom vi in på ett ganska förbryllande perspektiv. Jag sa så här att frälsningshistorien handlar egentligen om att åtgärda avundens problem. Avunden börjar med att ormen lyckas få människan avundsjuk på Guds egenskaper. Ni kan bli som Gud. Och vi noterade att det där var ju en lite dubbelbottnad historia. Bibeln talar mycket om djävulens listiga angrepp och ormen var listigare än alla markens djur. Så att frestelsen är ju i allmänhet dubbelbottnade. Vi ska se något väldigt fint i det som leder till väldigt svåra konsekvenser. Alla tyranner är ju världsförbättrade som bekant. Och sen noterade vi att Gud åtgärdar inte avundens problem så som vi gör och måste göra. Eftersom vi inte har hans resurser. För vår del är det naturligt, riktigt och gott att kämpa för jämställdhet, jämlikhet. Men Gud använder andra metoder. Utan Gud jobbar med principen att ge olika mycket och olika gåvor till olika personer vid olika tillfällen. Han bekymrar sig inte om jämställdhet utan han är uppenbart helt ojämställd. Livet är inte rättvist, säger vi, det är aldrig sant, det är det inte. Och därmed väcker han vår avund. Och så långt jag kan förstå är tanken denna att vi därmed ska till sist få upp ögonen för att det inte är ojämlikheten inför honom som är vårt problem utan det är vår avund. Vi läste till exempel om vingårdsmannen som lejer vingårdsarbetare till och med vid elfte timmen och alla får lika mycket betalt som de som jobbat hela dagen. Och de tycker ju att Gud är att vingårdsmannen är orättvis. Och han säger, ska du med onda ögon se på att jag är så god? Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Samtidigt måste vi ju notera att på det här sättet så vaknar ju alla konflikter till liv. Och det betyder ju alltså att Gud inte obetingat sitter i himlen och vrider händerna och säger, oj, nu bråkar de igen. Ja, vad de bråkar. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Utan Gud har det här i sin hand. Och han tillåter det att ske. Och det tillåtandet inrymmer inte en likgiltighet och inte en vanmakt utan är en väg till människans befrielse från avunden och därmed också en befrielse från synden. Ty synden är ju inte summan av våra gärningar. Vi talar ofta och mycket om att vi behöver frälsas från våra gärningar. Vi får förlåtelse för våra synder i pluralis. Och det är aldrig sant. Det behöver vi och det får vi. Men det är bara ett sidospår av det stora problemet. Nämligen synden som bor i mig. Min egenskap att se på hela tillvaron ur avundens synvinkel. Vi kan ju bara granska våra egna känslor när vi ser tv-reportage eller hör eller läser i tidningarna om den senaste industriskandalen på Skandia. 600 miljoner plötsligt försvinner till ingen nytta. Och man kan både känna indignation och lite andra känslor också på vägen. Och det är ju intressant att notera att ingen av oss går fri från det här. Men om vi tar med oss avunden som egenskap in i himlen så blir det katastrof. En enda som tar sig in där med den egenskapen gör genast paradiset till ett helvete. Paradiset måste för att vara paradis vara kemiskt fritt ifrån denna egenskap. Låt oss då se på hur det här är tänkt att fungera. Därför jag sa så att det här kuggar in i det vi kan kalla utkårelsetanken. Gud utväljer ett folk, Israels folk. Och han ger det folket villkorslösa löften om ett land och om en särställning i historien. Och vi noterade att när Gud på det sättet utväljer en, så blir de andra avundsjuka. Han förbarmar sig över vem man vill, och vem man vill förhärdar han, läste vi Romarbrevet 10, 9 och 18. Men den som blir utvald riskerar ju att drabbas av nonchalans och att extra mycket falla i synd just för sin utkårelses skull. Och det är vad som sker med Israel. Och Gud ger också folket lagen, därför att han vet att den kommer att uppväcka upprorskraften i människans inre. Så att detta folk nu säkert ska särskilja sig i historien från andra folk, så att säga, till det sämre. Jesus Kristus är utvald i förhållande till Israel, och Israel är utvalt i förhållande till hedningarna. Nu ska vi försöka att få lite fason på det här och förstå hur genialt det här är tänkt. Så vi ska läsa lite grann om Josef och hans bröder. Vi slår upp första Mosebok 37. Josef hade ju 11 bröder. Jakobs 12 söner var de tillsammans. Vi börjar läsa i andra versen, 37 kapitlet. Detta är Jakobs fortsatta historia. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bilha och Silpa, sin fars hustru. Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner, eftersom han hade fött honom på sin ålderdom. Och han lät göra en hel lång livklädnad åt honom. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder, hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom. Josef hade en dröm som han talade om för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu mer. Han sa till dem: hör vilken dröm jag har haft. Vi band kärvar på åkern. Då reste sig min kärva upp och blev stående, och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sa till honom: skulle du bli vår kung och härska över oss? Och de hatade honom ännu mer för hans drömmars skull och för det han hade sagt. Sedan fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sa han, jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade hans far honom och sa: vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade på minnet. Och hans bröder gick för att vakta sin fars får i Sikem. Då sa Israel till Josef: se, dina bröder vaktar fåren i Sikem. Jag vill skicka dig till dem. Han svarade: jag är beredd. Israel sa till honom: gå och se efter om allt är väl med dina bröder och med fåren. Kom sedan tillbaka till mig med besked. Så sände han iväg honom från Hebrons dal, och han kom till Sikem. Där mötte han en man medan han gick omkring villrådig på fältet. Mannen frågade honom vad han sökte. Han svarade: jag söker efter mina bröder. Säg mig var de vaktar sin jord. Mannen svarade: de har gått härifrån. Jag hörde dem säga att de skulle gå till Dotan. Då gick Josef vidare efter sina bröder och fann dem i Dotan. Men när de såg honom på avstånd innan han hade kommit fram till dem, överlade de om att döda honom. De sa till varandra: där kommer drömmaren. Kom nu, så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom, så får vi se hur det går med hans drömmar. Men när Ruben hörde detta ville han rädda honom undan dem och sa: vi kan inte slå ihjäl honom. Och han fortsatte: spill inte blod, kasta honom i brunnen här i öknen, men bär inte hand på honom. Han ville nämligen rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till hans far. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom den helånga livklädnaden som han hade på sig. Och de tog honom och kastade honom i brunnen. Den var tom, det fanns inget vatten i den. Sedan satte de sig ner för att äta och fick då se en karavan med ismaeliter som kom från Gilead. Och deras kameler var lastade med dragantgummi, balsam och ladanum. De var på väg ner till Egypten. Då sa Juda till sina bröder, vad har vi för nytta av att döda vår bror och dölja hans blod? Kom så säljer vi honom till ismaeliterna. Låt inte vår hand komma vid honom, han är i alla fall vår bror, vårt eget kött och blod. Och bröderna följde hans råd. När de midjanitiska köpmännen kom förbi drog de upp Josef i brunnen. De sålde honom för 20 siklar silver till ismaeliterna som förde Josef till Egypten. När Ruben kom tillbaka till brunnen, se, då fanns inte Josef där. Då rev han sönder sina kläder och gick tillbaka till sina bröder och sa, pojken är inte där. Vart ska jag nu ta vägen? Men de slaktade en bock och tog Josefs livklädnad och doppade den i blodet. Sedan skickade de hem den hellånga livklädnaden till sin far och lät säga, det här har vi hittat, se efter om det är din sons livklädnad. Och han kände igen den och sa, det är min sons livklädnad, ett vilddjur har ätit upp honom. Josef är säkert ihjälriven. Och Jakob slit sönder sina kläder, svepte säcktyg om sina höfter och sörjde sin son under lång tid. Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom, men han ville inte låta sig tröstas utan sa, jag ska med sorg fara ner i dödsriket till min son. Så grät hans far över honom. Men midjaniterna sålde Josef i Egypten till Potifar som var hovman hos farao och befälhavare för drabanterna. Här har vi nu alltså den utvalde. Och han är dum nog att säga till sina bröder att han är den utvalde. Och resultatet blir alltså det gamla vanliga. De hatar honom. Det föresvävar dem inte ett ögonblick att han skulle kunna vara den utvalde. Att det faktiskt var profetiska drömmar. Och att man kanske skulle hålla sig väl med honom från början. Utan man säger istället till varandra, kom nu så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Så får vi se hur det går med hans drömmar. Det är alltså för drömmarnas skull som han dödar honom. Eller vill döda honom. Men sedan säljer man honom för 20 siklar silver. Jesus kostade ju 30 siklar, men det är alltså lite grann en fråga om börsnoteringar här. Och Josef kommer till Egypten. Och där kommer han i tjänst hos Potifar. Och han har en hustru som tydligen är sexuellt intresserad. För hon försöker förföra Josef gång på gång och han vill inte. Och till sist när han vägrar så börjar de skrika och då kommer folk rusande och då säger hon till tjänarna att han försökte våldta mig och då hamnar han i fängelse och där får han sitta i många år och vet inte om något annat än att här kan han få sitta livet ut. Men så får han några medfångar så småningom, kungens faraos munskänk och vad det var mera. Och han tolkar några drömmar åt dem mot löfte att de skulle lägga ett gott ord hos fara och vilket de glömmer av. Så han får också den besvikelsen att han blir sittande där i alla fall. Till sist har fara och en dröm om 7 feta nöt och 7 magra nöt. Och så efterlyses någon som kan tolka den här drömmen och då till sist hämtar man Josef ur fängelset. Han tolkar drömmen, det kommer 7 goda år. Med stora skördar, sen kommer det 7 magra år då det är missväxt i hela Mellanöstern. Så vi ska lägga upp förråd så vi klarar oss över de magra åren. Och när det nu blir som Josef har tolkat ut den här drömmen så blir han överste makthavare i Egypten. Han blir faraos högra hand. Precis som Jesus sitter på faders högra sida så sitter Josef på faraos högra sida. Han har all makt utom den att vara farao. Och så blir det missväxt. Och så kommer bröderna till Egypten för att de har hört att där finns det mat. Och de träffar Josef och de känner inte igen honom. Och Josef har lite olika tricks för sig med de här bröderna. Så att de får både komma och gå och komma tillbaka. Och De känner fortfarande inte igen honom. Men till sist ger sig Josef till känna. Och då har vi hunnit till 45 kapitlet och vi ska slå upp där. För nu står bröderna i den magnifika salen framför Josef. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla dem som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån alla. Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Faraos husfolk hörde det också. Och Josef sa till sina bröder, jag är Josef. Lever far än? Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till dem, kom hit till mig. När de kom fram sa han, jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. I 2 år har det nu varit hungersnöd i landet och det återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Skynda er hem till far och säg till honom, så säger din son Josef, Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Kom ner till mig, dröj inte. Du ska få bo i landet Gosen och vara nära mig, du med dina barn och barnbarn, dina får och din nötboskap och allt som tillhör dig. Det här är dramats upplösning. Och den är ju väldigt intressant. Därför att nu ställs ju bröderna inför den avund, den synd som de hade begått. Och de blir ju naturligtvis förskräckta. Därför att de väntar sig halshuggning eller något annat liknande dödsstraff. Och de är ju värda en sträng dom, hur nu denna än kan tänkas se ut. Istället benådar Josef sina bröder. Och vad händer då med dessa bröder? Jo, de blir tacksamma. Hos dem byts avundsjukan ut mot tacksamhet. Och när så sker så går drömmarna i uppfyllelse. Och detta betyder ju alltså att Josef som var den utkorade, han gick väldigt svåra öden till mötes. Precis som Jesus gick ett väldigt svårt öde till mötes inför Israel. På samma sätt som Israel har gått ett svårt öde till mötes inför hedningarna. Israel bar hand på Jesus. Det gjorde romarna också för den delen. Men hedningarna bar hand på Israel. Nu senast i Auschwitz. Men antisemitismen frodas på nytt världen över. När Jesus vid de dödas uppståndelse ger nåd åt Israel, så kommer Israel att älska honom. Och, får vi hoppas, ger Israel nåd åt hedningarna, som kommer att älska Israel. Och problemet är löst. Finns det någon anledning att tro på ett sådant slut på historien?
Ja, sitta här.
Vi ska titta lite grann på det här. Vi ska gå till Jesaja. Börja titta i det 59 kapitlet. Eller nej, vi ska läsa Zakaria först. Zakaria 14. Zakaria kapitel 14 tar vi först. Därför där ges Bibelns tydligaste beskrivning av Jesu återkomst. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu från öster till väster till en mycket stor dal, genom att hela ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias, juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag känd av Herren. Inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem. Ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. Här har alltså hedna folken samlat sig för att ta Jerusalem ifrån det återkomna Israel. Och för att utrota folket. Och när det ser ut som de är på väg att lyckas, så står plötsligt en väldig gestalt på Olivberget. Och berget rämnar. Vem är det som står där? Jo, det är Herren min Gud. Här sägs det alltså att Messias, som ju i andra texter beskrivs som Davids son, att Messias är Herren själv. Sann människa och sann Gud. Detta kan vi utläsa redan ur Gamla testamentet. Och när allt detta sker så kommer Herren att vara konung över hela jorden, som vi ser i 9:e versen. Och sedan infinner sig ett fridstillstånd. 11:e versen. Folket skall bo där i ro och aldrig mer lämnas till undergång. Jerusalem ska bo i trygghet. Och det intressanta med den här berättelsen är ju att tidpunkten är så extremt hemlig, så inte ens sonen vet när det ska ske. Det säger ju Jesus vid ett tillfälle. Men hela den yttre ramen är ju alltså förbluffande väl beskriven. Israel har nu återkommit till löfteslandet, fått Jerusalem till sin huvudstad, och världens nationer börjar reta sig mer och mer på att Israel är där. I FN finns det en obligatorisk majoritet som röstar ner alla förslag från Israel och befrämjar alla förslag från arabstaterna. Så att när det talas om världens nationer här, så kan det mycket väl syfta på FN. Jag säger inte att det kommer att ske i vår tid, men jag säger att det kan göra det. Att det mycket väl kan vara så att det är kort tid kvar. Nu ska vi bläddra till Jesaja 59, men vi kanske också ska ta rast när vi har gjort det.